Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Alldeles på pricken korrekt.
Ja, och nu är din frisyr en vecka gammal.
Ja.
Men flugan är på.
Den är på.
Det är den. Och vi är, det är ju sista avsnittet egentligen innan din fasta är slut.
Nästan, för på skärtorsdagen blir det inget riktigt avsnitt. Då blir det bara en kort påskhälsning.
Och då tänkte jag, vad ska vi då pina med dig med? sista, vi ljummen tråkat det då?
Ja, så var trevligt. Du har hittat en light till och med till mig eftersom jag inte äter socker. Det var ju verkligen förväntat.
Den är väl kyld i den.
Trevligt.
Och Trocaderon, det är en av de här läskorna. Det finns ju flera i samma stil som kom ungefär samtidigt.
Ja, precis. Det finns egentligen går den ju... Alltså det finns ju champis och pommack och de här. De går ju tillbaka till den gamla champagne... drickan som alltså var en dryck som byggde på vitvindruva, äpple och lite andra frukter som kom redan på sent 1800-tal som läskedryck. Men det här är ju...
Det här är 50-tal va?
Det här är 50-tal. Då har man liksom kompletterat med... Här finns ju även apelsintoner i. Man har liksom gjort lite mer smaker som man kanske inte kombinerar historiskt som inte kanske hör ihop riktigt som ger mer så här tutti-frutti godistoner liksom.
Ja, apelsinen är ju tydlig. Mm. Och det här är Norrlands favoritläsk.
Ja, det är så lustigt för den är ju skapad i Malmö.
Det är Saturnus.
Alltså, det är Saturnus som uppfann Trocaderon. De sålde sin läskavdelning för en 10-15 år sedan tror jag det var. Men det, den är skapad av Saturnus. Samma som är min glögg.
Just det.
Och var alltså... Men den blev bara... Den, fortsatt, alltså den blev stor i Norrland, precis som spettekaka ätits över hela landet en gång i tiden, men idag bara äts i Skåne.
Och, den är så, den har varit spridd över
hela. Ja, ägg och ost har varit över hela landet, men finns idag bara i Bohuslän och Trocadero och har funnits i hela landet, men blev med tiden nästan bara i Norrland.
Och kroppkakorna har väl också funnits?
Ja, i hela landet. De har också fått sina fickor, ostkakor också sina fickor kvar, hälsingländsk och småländsk och kroppkakor finns också från några roliga. Men Trocaderon är ju, den håller de på att hårdlansera lite grann, hur jag har förstått, och försöker liksom få sprida mer igen. Och...
Ja, försöker förlänga produktlivscykeln på den.
Ja.
Men idag så har vi ett ämne, ett huvudämne här. En fråga som vi har fått som...
Ja.
Jag har ju gått igång väldigt hårt på den här.
Ja, det var en väldigt rolig fråga.
Och jag hoppas verkligen att... Det är lika roligt att lyssna på det här som vi har när vi pratar om det. Och den här frågan vi har fått, det är... Jo, vill man ställa frågor så mejlar man till...
podden@edvardblom.se.
Och den här frågan som vi har fått, det är... Vad skulle ni vilja ha serverat som er absolut sista måltid? Vill gärna höra dryck till detta också. Mm. Och det här är ju då en sista måltid. Då får man ju ta ifrån... tåspetsarna.
Ja, för sen kanske man, vem vet, ingen av oss vet vad som händer på andra sidan. Och vare sig vi lever vidare eller inte, så även om man lever vidare kanske det inte finns några kroppar. Om man inte tror på kroppens uppståndelse så finns det kroppar, så vet vi ändå inte om det finns mat och matupplevelser.
Exakt.
Och saker att äta. Så det är ganska stor risk att det är sista gången man äter dessa läckerheter. För finns det mat kanske det är annan mat. Och därför får man ta i. Jag har funderat lite på det här att det är intressant, innan vi börjar gå igenom det här med sista måltiden, det är ju lite, det kommer ju från Bibeln naturligtvis,
Jesus sista måltid.
Och där handlar det ju om att han själv ger sig som offer. Men det är samtidigt, äter de en klassisk judisk sedermåltid, så det innehåller ju de här olika delarna. Så det är en intressant, fin festmåltid han ändå äter som sista innan. Och instiftar sakramenten kan man säga, och sen, eller nattvarden i alla fall, och sen går han in i sitt lidande. Men sen har man ju också förknippat sista måltiden mycket med de här dödsfångarna i USA.
Just det.
Och det har blivit mycket tal om det där. Men jag gjorde ett radioprogram för P1 faktiskt om sista måltiden i Meny för massa år sedan. Och det visar sig ju att de får ju inte välja vad de vill innan de blir avrättade. De, som folk tror, de får välja vad de vill från fängelsekafeterian.
Det är som en SJ-vagn som rullar.
Ja, det är en rullande SJ-vagn. Det är en usel dålig pizza, eller en usel dålig pirog, eller en usel dålig smörgås. Och det är mer storslaget än så är det inte. Ibland kan de
gå med på att... SJ ryckt upp sig lite grann från när det bara var plastförpackade smörgåsar.
Ja, det finns bönsallad och så. Så SJ är nog bättre än de amerikanska fängelserna idag. Ibland har de fått en hamburgare från McDonald's, vet jag också, ja, i vissa fall. Men det är inga lyxmåltider. Men i vårt fall skulle det vara det. Och en sista liten sak jag skulle säga innan jag går in på det här, det är väl att jag skulle nog ta den här så att jag sen kan inte få de sista 5 timmarna. Om jag visste att jag skulle gå ur tiden ett visst klockslag,
ja,
då kommer min huvudpulsåder explodera av någon anledning och ingen kan göra någonting åt det. Det är inte så vanligt att man har så, men om man visste att det låg på det, då skulle jag väl lägga den här kanske så att jag sen fick 5-6 timmar och helt smälta maten och ägna mig åt lite mer det andliga, så att jag ändå går in i evigheten inte alldeles utslagen och jättedäst och jättefull, utan med lite mer allvarligt sinnelag möter min skapare.
Och där tror jag nog att vi skiljer oss.
Där skiljer vi oss. Du har nog ingenting emot det. Men jag lägger nog min ändå då ett halvt dygn före slutet. För att jag skulle gärna vilja ha en fantastiskt storslagen måltid på slutet, men jag vill inte kanske ha det som allra sista sak innan.
Men tänk er, låten heter Midnight in Moscow tror jag. Och gruppen The Village Stompers. Med den skulle jag vilja gå ur tiden efter den här måltiden som vi ska beskriva.
Ja, och vem ska börja?
Vi konstaterade ju precis här innan vi började att din lista var ju inte kort.
Jag har ju försökt skapa ändå en rimlig meny som man liksom skulle kunna...
En rimlig meny
som man skulle kunna avväta. Det blir en sorts avsmakningsmeny, men jag vill ju inte ha avsmakning på allt. Några vill jag ändå att ska bli lite större, lite mat. Men det blev faktiskt 19 rätter. Och då räknar jag ändå inte espresson och tryfflarna på slutet. Men en 19 rätter så har man väl ätit någon gång. Men när äter man smörgåsbord så är det ju betydligt mer än 19 saker man plockar upp på tallriken.
Så. Men vi gör så då. Du får börja, för att min är betydligt mindre, eller kortare är den. Jag tyckte ändå att jag drog på rätt bra här.
Jag inleder då med rysk kaviar och kalixlöjrom.
Du kör både och där.
Ja, jag tänkte man kan köra den här. Du
tesovlar med kaviar.
Ja, det är min svan, hans lilla favorit när han hade gäster och inte hade hushållet, skulle han skulle laga någonting själv till gästerna. Det var att han gjorde ett schackbräde med, han gjorde små fyrkant då små toast, små som var om schackruta, och så var varannan då svart kaviar, rysk kaviar, och varannan löjrom. Så att det blev som ett schackbräde, och det tycker jag var ganska elegant, så det får nog bli min förrätt. Och det är en årgångschampagne om något snart, kanske en gammal Bollinger, kanske om jag skulle kunna få Rickard Julin och tipsa om något ännu bättre, och när det nu är sista gången man ska dricka.
Jag hoppas att ni, alla som lyssnar här, förstår ironin när vi sitter och pratar om våra absoluta favoritrester i livets sista skede, det sista gången, och så dricker vi Trocadero.
Ja, precis. Här är det drömmarna. Det är gastronomens drömmar och inte dess. Det här skulle man kunna sitta även i och drömma om under bombningar i någon liten sån här skyttegrav eller någonting, och diskutera igenom månader av umbäranden och svält, den drömda sista måltiden som aldrig kommer bli, men som man...
Men okej, du får ta en till här. Som du
har, jag säger dig rätt, skulle du mycket väl kunna iscensätta det innan det är dags.
Jag blir lite sugen på att skapa den här middagen.
Efter den här lätta starten då med bara kaviarsorterna, då är det en liten variation på ål.
Ja.
En tallrik med rundrökt ål, som är min absolut favorit. Och till den är de här fantastiskt bakade ägggräddblandningen som Grand Hotel alltid serverade på den tiden. Jag vet
precis vilken du menar.
Ja, när de hade rökt ål på sitt julbord och sitt smörgåsbord. Och jag har inte recept på dem, men de är fantastiska till. Det måste ha varit ägggula och extra fet vispgrädd eller något de gjorde det på. Och sen även då lite halmad ål och lite luvad ål. Och till det dricker jag geverpilsner och en... sexa malurts brännvin. Men jag dricker inte bäska droppar som jag vill säga älskar, för det skulle slå ut smaken så jag inte skulle uppleva vinst. Utan jag dricker en ganska mild malurt. Kanske piratens bäsk eller något sånt, eller en egen kryddad.
Ja, men då kan jag börja kasta in min första här, så får du ta två och så tar jag en.
Det låter väl jättebra.
Och jag ska nog börja på stående fot bara för att innan sätter mig till bord. Och jag är ju barnsligt förtjust i kryggrosé. Och till det så skulle jag ha några belonostron från västkusten med lite rosévinäger för att matcha ihop det med kruggen.
Elegant.
Men bara några få så här och få slöpla i sig.
Härligt. Ja, sen kommer jag faktiskt in med ett litet danskt smörrebröd. Det är inte tal om många smörrebröd, för då kommer jag inte orka de andra rätterna. Men ett litet danskt smörrebröd med en hög av gravlax av yppersta kvalitet. Och så hade jag först tänkt ha några löskokta vaktelägg på det också. Men så kom jag på att det ska naturligtvis vara det som de äter i Brightside Revisited, den förlorad värld. Det är ju inte vaktelägg som många felaktigt tror som har sett filmen. Utan det är ju sådana här tofsvippeägg. Det är någonting som man har haft under viktoriansk tid mycket. Och de lär ju vara väldigt, de ser likadana ut som vaktelägg, men lär vara väldigt mycket godare. Så de får ligga ett par på högen av lax.
Och här vill du prova någonting som du inte ätit tidigare.
Ja!
Så att det handlar inte bara om att återuppleva gamla minnen, utan du vill flytta fram.
Utan jag flyttar fram en liten. Det är nog den enda saken som då ändå är att jag får en liten sån här sak. Och det är nog exklusivt för att jag inte ska kunna säga, åh, men det här var ju jättegott, varför har jag inte ätit det varje dag under livet, som om jag provade en yoghurtsort eller något. Det skulle vara farligt. Men i det här fallet kan man också säga att får man tag till det, då får man vara nöjd. Och till det dricker jag faktiskt Rochefort 10. Jag fortsätter med ölen en stund och en sexa OP. Så jag kommer lite i form.
Ja, du får ta en till där.
Ja, och därefter går jag över till lite mer franska. Det blir en gåsleverterrin tillagat på ytterst låg värme och med en sautern. Och det är kanske där jag egentligen ska få den där Chateau de Kvemmen om jag inte har fått den förr.
Det är roligt, den kommer längre fram på min lista än här. Och själv då, efter att ha ätit de här barna belonostron. Ja, vi är alldeles exalterade här.
För radiolyssnarna ska säga att jag gnuggar händerna här i exaltation.
Där hade ju min beluga kaviar imperial lätt saltad kommit in och sen stekt stavar med ålens smör, alltså brioche stavar som stekts i ålens smör, för det är lite sälta i det, man vill inte ta över med sältan. Och till det här så hade jag druckit en kall purity vodka. Ja, du får fortsätta.
Jag går sen över till det veganska, höll jag på att säga. Eller nej, det är inte veganskt, men det vegetariska. Vit tysk sparris, som jag ju älskar från mina tyskna sås. Tjock vit tysk sparris med hollandaisesås. Men jag kanske lägger till några skivor svartvallsskinka också. Och till det dricker jag en torr risling. Högpredikat från Rheingau eller Franken. Där är inte riktigt bestämt om det ska vara en Frankenstein, Stettenstein eller en Kloster Eberbach kanske.
Och är det någon gång som vill återskapa någon av de här middagarna, så får man gärna höra av sig till oss.
Ja, det är möjligt att man, jag brukar alltid säga, jag får massa inbjudningar och folk tycker jag ska börja umgås med dem och bjuder in mig till massa trevliga saker, jag svarar kategoriskt nej till allting. Men om den här serveras någonstans, då kanske jag faktiskt dyker upp, även om jag inte ska döda den efter.
Det är samma här, och här skulle jag vilja kontra med levande havskräfta från Fjällbacka som man kliver på mitten och sen som en riktigt het kolgrill och bara vänder de här så de på gränsen till koagulerar. Och till det här, nästan som man vill stå vid grillen bara och fånga upp stjärten halva, de sprattlar ju fortfarande, med händerna stoppa i munnen. Och då skulle jag ha ett glas med Ravenau och ett glas med Dovisat. Och det här är de två främsta producenterna i Chablis. Mm. Och jag skulle ha årgång 2008. Och så är det den här havskräftsstjärten som liksom sticker ut i mungipan. Och så ett glas Chablis i varje hand.
Ja, det låter som njutning på verkligen. Ja, jag kommer ihåg i Vietnam så serverade de ju... Nej, Korea var det de serverade... havskräftorna nästan helt råa. Så de verkligen var krämiga och
mjuka. Det finns en sån sötma i dem då.
Otroligt söta. Första gången blev jag helt chockad, men sen fick man ju smak för det där ganska snabbt.
Och det behövs varken salt eller citron, ingenting. Man bara äter dem som de är.
Jag går faktiskt också på skaldjur. Efter min sparris så kommer en liten skaldjursplatå med mycket majonnäs jag skrivit. Och där har jag inte riktigt spikat vinet. Jag vet bara att det ska vara torrt, halvtorrt till halvtorrt, och det ska vara franskt.
För där kanske vill
jag,
kan bli en polyfumé där till din skaldjursplatå.
Det
men,
skulle...
men du ska mycket majonnäs och då kanske en vit bourgognen. Det kommer
det. Det ska ju vara väldigt lite vinäger i majonnäsen. Alltså det ska vara en ganska snäll majonnäs för att inte...
Ja. Men du kanske får smaka på min montrachet som kommer här.
Ja, jag ska bara säga att jag fräschar upp munnen med en champagnesorbet efter skaldjursplantån.
Du har lagt in en liten sån här liten, det ska man ha, en sån här Campari i också gott, en liten sån här munrensare granité. Mm. Du får ta en till rätt.
Jag tog ju champagnesorbet, men jag tar en till i alla fall.
Ja.
Då går jag över till soppa och jag är lite osäker på vilken soppa där, men jag tror det kanske bara ska bli en gräddig soppa med rostad blomkål. Gör man den alldeles perfekt med vin och alla kryddor och lite rostad vitlök och så, kan det bli ganska trevligt. En liten soppa bara, för att ändå liksom minnas alla soppor man ätit i sitt liv. Och med sherry till det naturligtvis.
Den här kommer du bli avundsjuk på. Ostron Rockefeller.
Oh, ja,
alla AG. Oh. Med, och det här gratinerade ostron med hollandaise. Det är spenat, det är mycket grädde.
Det är underbart. Det var så mycket, och så förs man ju tillbaka till New York också med, när man sitter på Grand Central Station.
Det sägs att rätten är skapad i New Orleans, men den har ju blivit stor i New York.
Jag har ätit dem nere i södern också, New Orleans och i Mobile och sådär. Och där är de ju väldigt bra på gratinera. Ja. Men...
Och det här så blir det ju då en Grand Cru Montrachet från 2002.
Mm. Jag går vidare med en krämig äggröra med extremt mycket tryffel. Och till det något italienskt rött.
Krämig äggröra?
Bara. Äggröra,
med vit tryffel, eller vill du ha den bourgontryffeln?
Jag tror jag kör vit.
Det gör det helt rätt i.
Och det, jag tycker äggröra är det som tar upp tryffeln bäst av allt man kan. Jag menar, allt är gott med tryffel. Men ju fetare och krämigare det är, desto mer får man ju liksom den här känslan av tryffeln.
Det är inte svårt att laga mat om man har en bit vit tryffel.
Nej, det är ju inte det.
Utan det är bara att koka lite pasta, al dente, hyvla över. Man kan göra vad som helst med ägg i princip. Och sen lite hyvlad tryffel över.
Helt fantastiskt.
Och... Då blir det för min del så kommer det, den här gåslevern, den är ju tvångsmatad. Men när man står inför det yttersta, då vill jag ha en som inte är tvångsmatad. Och de är lite mindre, men det är ju samma fantastiska smak, om inte mer. Och då steker jag de här skivorna av gåslever. Och i det här fettet så steker jag också tunna skivor av brioche som jag lägger dem på. Så att briochen är stekt i gåsleverfett. Och här kommer en flaska Chateau de Crème från 1989.
Mm.
Fantastiskt år. Den är fortfarande ungdomlig trots att den är 30 år. Men har fått de här komplexa mognadstonerna.
Jag går vidare och då blir det faktiskt lite svensk husmanskost. Det blir nämligen en av mormors uppstekta kroppkakor med massa fläsk och lök inuti. Och till den försöker jag faktiskt med min favoritvin från Tyskland, en Günterstaler Spätburgunder Weißherbst, som är världens bästa rosévin dessutom. Jag har inte prövat dem ihop, men jag känner att jag måste ha med både mormors kroppkaka och det här vinet. Jag tycker
och du får lite experimentlust det här på det yttersta.
Lite experiment ändå. Och därefter går jag vidare till en Blaue Forelle med smörsås, och till det dricker jag ett högpredikatsrisling från Kaiserstol i Baden som gör så här kraftiga mineraltoner.
Och det här är ju en av de klassiska tyska rätterna.
Ja, Blaue Forelle, väldigt. Man tillagar alltså en forell så att den blir blå via skinnet då. Man har tagit bort fjällen, men har kvar skinnet. Och så det blir en sorts svag ångkokning som gör att det blir det här blåa. Och den är, köttet är alldeles krämigt och mjukt och som smör i munnen.
Alltså, ja, hur mätt är du vid det här laget?
Jag är ganska mätt. Men jag tror ändå att jag har försökt spara. Så jag är inte jättemätt ännu faktiskt. Jag har ju inte gått på köttet ännu. Så det...
Och det har blivit några stadier också där med snapsarna.
Snapsarna hjälper ju, det gör de.
Ja, de bryter ner fettet och tar hand om ålen och
precis.
Hela matsmältningen i balans.
Och jag räknar med att det här kan få ta en dag också, äta sig igenom, en halv dag äta sig igenom den här måltiden. Alltså.
Ja, men om man börjar på en sen eftermiddag och slutar vid midnatt kanske.
Ja, bara man inte reser sig från bordet så är det ju ingen fara själv liksom.
Då, Är det ett knep att sitta kvar?
Nej, jag menar annars känns det som man har delat upp det i två måltider. Ja, det vill man inte. Det ska vara en måltid.
Och då har jag en variant på en rätt som jag åt hos Mattias Dahlgren under hans tryffelveckor. Eller tryffelvecka. Och det är tunna skivor, eller halvtunna skivor av KB-kött. Han hade en svenska vagn, tror jag. Grillad benmärg. Och det är stekt kalvbräs, karamelliserad lök. Och så täcker jag det här med vit albatryffel.
Oh.
Och till det här dricker jag en 1996 Giacomo Conterno Barolo. Och den här Barolo 96an, Giacomo, den är kanske, man skulle haft något lite fruktigare till det här. Men det struntar jag fullständigt i.
Ja, det låter som en rätt som... Alltså det där skulle inte förvåna mig om man får... efter man har dött och om man har varit en snäll person i livet. Det låter nästan som man är inne för den himmelska restaurangen.
Man vaknar upp i Nangijala och så står någon med en sked så här och matar den. Sondmataren.
Jag går över till kötträtterna. Det blir först en liten mini Wallenbergare med gräddsås och lingon som jag dricker ett liten mun Carnegie porter till. Och därefter kommer det in en smaktallrik som består av stekt bröst av såväl gås, anka som pekingvanka.
Det och blir det dricker variation på anka.
Ja, en variation på anka och gås. Och det dricker jag varmt kinesiskt risvin till.
Oj, det var otippat.
Ja.
Att det får en plats.
Det får ändå en plats bland dina 18 rätter. Eller var det 19?
Och då går jag in här på nostalgi. Mm. Och det är ju rådjurssadeln.
Mm.
Och det här är ett djur som har skjutits utan stress i kroppen. Ah. Det har gått i villaträdgårdarna i Värmdö och har byggt upp ett fettlager. Och till det så blir det en kantarell eller en Karl Johans gräddsås. Ah. Hasselbackspotatis.
Mm.
Och konjaksmarinerade rönnbär till. Och så täcker man den här rådjursraden med perigotryffel. Och sen kommer en...
Barndomens smaker, men... Lite tryffel måste man ändå ha.
Och här kommer det då en vinorgie till det här. Och då har vi Domaine de la Romanée Conti Grand Cru 1990. Jag har aldrig druckit det här vinet. Det här är ett av de stora giganterna från Bourgogne. Det är ett auktionsvin som toppar världslistorna. Och sen så blir det då Penfolds Grange från Australien, första årgången 1951. Mm. Det finns 20 kända flaskor i världen. Och jag har aldrig druckit här. Och är det så att man skulle inte få tag på en av de här 20, då kan jag tänka mig...
Då kan jag lika gärna låta bli och dö.
Ja, exakt. Då blir det 1962 Penfolds Bin 60A.
Mm.
5100 flaskor tillverkade.
Mm.
Jag har fått möjligheten att prova det här.
Ah.
Det är gudomligt. Och jag kan nämna att när prins Charles besökte Penfolds så var det det här som chefvinmakaren Peter Gago bjöd honom på. Och sen så kommer det även, det blir fyra viner i den här flighten. Chateau Chevablan 1947. Mm. Här är Vicente Million i Bordeaux. Det är 50% Cabernet Franc, 50% Merlot. Det här är också ett av de största, mest legendariska vinerna i historien. Och det har jag tyvärr heller aldrig provat. Men sen har jag min favorit, Henri Bonneau, 1990. Ett Chateau Neuf de Pape Celestine heter det här vinet. Som är någonting helt annorlunda från Chateau Neuf de Pape. Det här är en av mina största vinupplevelser.
Mm.
Och jag har fått prova det här två gånger. Och det skulle bli tredje gången gilt. Oh. Och då kände jag, nu är jag klar.
Åh, oh, vad vackert, vad vackert.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag fortsätter med kötträtterna. Efter ankan då en liten portion burgundisk gryta med en riktigt bra bourgogne till. Därefter en stor bricka med grillade entrecôter av den typen som man brukar kunna få på AG. Att alltså finska mjölkkossor, galiciska kossor.
Ett köttfat med biff,
precis. Och till det vill jag dock ha, eftersom det är sista chansen, så vill jag ha lite olika. I vanliga fall räcker det med salt till dem nästan och lite peppar. Men här vill jag ha såser för att det är sista chansen. Så jag vill ha vitlökssmör, en perfekt bearnaisesås och en guacamole ändå för att få uppleva
dem. Lite guacamole också?
Ja, för att få den sista smaken av Mexiko också.
Och då en lite Café de Paris-smör och lite sådär.
Ja, skulle jag absolut. Och så dricker jag faktiskt en Chateau Margaux till det i tanken.
Och skulle det vara lite bearnaisesås också?
En gammal. Bearnaisesås måste det absolut vara. Absolut, en handvispad. Det...
Ja, med lite ist, lite talg i.
Precis, inte bara smör utan en liten talg. Då är man ju hemma.
Jag är ganska mätt och slut här efter min rådjursadel. Så att om du har fler varmrätter.
Jo, jag har. Alltså, ja. Nu börjar det bli tufft. För nu måste jag få in lite schweizisk ostfondue med en flaska ovekad kasselas till det också. För det, annars kan jag inte dö. Risken finns att jag då dör redan där och inte tar mig igenom min... Men jag är ändå sedan inte så såld på efterrätter. Så därefter är jag redan framme på efterrättsavdelningen.
Ja, du är det. Men då, jag har ju det är ganska få efterrätter. Jag skulle ju börja med en baba och ramme. Mm. Och jag vet inte varför, men jag är så otroligt förtjust i den här sockerkaksliknande desserten som man får in en romflaska på bordet och så dränker man in den med grädde till.
Och då... Gunilla åt den på Paul Bocuse när vi var där för ett par år sedan när jag tog ett par skedar. Jag skulle inte äta sött, men jag tog ett par skedar.
Vad tyckte du?
Det var ju fantastiskt. Det var ju oerhört bra.
Och eftersom det är sista måltiden så dränker jag inte in det med vilken rom som helst. Nej. Utan det blir 50... årig Appleton Estate Rum.
Naturligtvis. Ja,
man får dra på
så
lite.
Så han har dräckt lite tråkade göra.
Berätta, börja med din första efterrätt.
Ja, jag går på en Madeira pudding med portvin till, ett bra portvin. Mm, och Madeira pudding, det gör jag gärna själv. Det är egentligen bara massa Madeira och grädde och lite socker eller sötningsmedel och gelatin, men det är härligt fluffigt och gräddigt och
man vill inte dricka Madeira till utan
det blir... Nej, för det måste brytas lite. Det blir lite konstigt med Madeira pudding och Madeira, det blir liksom samma sak i munnen, så ett portvin bryter faktiskt mycket bättre.
Efter min baba och ram här så blir det en liten enkel chokladtryffel. Skulle kunna tänka mig en liten madeleinekaka också. Det blir en enkel espresso. Och sen så, eftersom man får önska vad man vill. Mm. Tesseron Extreme Grand Fine Champagne Cognac. Det här är en cognac, en av världens mest exklusiva. 300 flaskor per år tillverkas. Jag har aldrig druckit den här.
Och du är säkert en av de få som kan förstå värdet.
Ja, det hade varit en. Och till det här så hade jag först tänt upp en cigarr. Och det är en Padron 45 Family Reserve Maduro. Och är det så att jag efter att ha rökt klart den tar 1,5-2 timmar, har jag tid kvar, så tänder jag en Cohiba Baker 56. Bara okynnesröker.
Och med cigarren i handen stiger du genom pärleporten.
Ja, Village Stompers och Midnight in Moscow. Sen är jag klar.
Underbart. Jag har ju då lite att fortsätta på. Jag går över till en riktigt kraftig chokladmos av bästa tänkbara mörka choklad. Och till den kommer Madeiran. Och därefter kommer ostprickan in som måste innehålla Rochefort, Stilton, Västerbotten, Appenzeller, whisky, cheddar, ett par skittostar, brie, ett par getostar. Och en galicisk ädelost som jag åt en gång i Santiago som 20-åring har aldrig fått reda på vad den hette, men som jag aldrig kommer glömma. Och till den vill jag ha ett helt litet urval av moselviner, alltså Auslese-Birna, Auslese-Trockenbirna, Auslese kanske någon Icewine från flera olika år, så här gamla bärnstensfärgade.
Så är det så att det kommer fram en liten vagn
ja.
Kanske? Mer perfekt tempererade.
Precis, och så hälls det upp där så jag har 5-6 små glas med lite stänk av varje så jag kan bolla och se vilken som är bäst med vilken ost och hur funkar de ihop. Och minst ett måste vara från 1989, för det var ju mitt första studentår när jag levde ett så fantastiskt förtrollat år nere i Trier. 89-90, så egentligen både 89 gjordes, det var det som jästes när jag kom ner, och 90 var det som plockades min andra termin, och båda de åren råkade vara väldigt, väldigt stora. Det var högklassiga år båda två.
Men jag brukar alltid säga att när man sitter på restaurang och har så här enormt mycket glas framför sig, så skapar det en känsla av odödlighet.
Ah,
och det är ganska skönt när man
men
har sin sista måltid.
Det är väldigt sant. Ja. Ja, det ligger någonting i det med den där. Det...
Jag blir lite sugen på att hoppa på din Auslese Trockenbirna Auslese flight här.
Det får du så gärna göra. Efter det går jag också över till espresso. Och till den vill jag ha några riktigt högprocentiga, riktigt, riktigt mörka och spritiga chokladtryfflar. Och jag vill både ha punch och calvados som jag dricker. Först punchen och sen calvadosen. Och en cigarr naturligtvis. Så i mitt fall vet jag inte vilken sort, men den ska vara nikotinsvag, mörk, kraftig aromatisk smak men ganska lite nikotin, så jag inte börjar bli alldeles börjar må illa efter all maten, för det vore tråkigt.
Jag skulle nog valt ut en Monte Cristo Double Edmondo till dig. Ja. En rejäl cigarr. Tar tid att röka. Men den är ganska tillgänglig, ja, även om man inte är inbiten.
Det låter väldigt bra. För det, jag är ju van cigarrökare förvisso smakmässigt, men jag klarar inte den alltför höga nikotinhalten, för då blir jag grön i ansiktet om jag håller på, när jag håller på med typ en Cohiba som är lång eller så. Sen återstår faktiskt bara innan det är dags då för att nyktra till och göra lite botgöring några timmar och sen går tiden. Det sista måltiden, det är att jag vill ju alltid avsluta när jag är riktigt, riktigt mätt och äter mycket. Då vill jag alltid ha ett bra mineralvatten. Och då kommer in en flaska Georgis Bourgeois med mineralvatten. Som får bli det sista jag dricker. Man kanske skulle tycka det var mer stilenligt med punchen som det sista, eller calvadosen. Men samtidigt, jag kan tycka att det mineralvattnet, det är liksom en sorts eftersläckning efter måltiden. Och sen behöver jag aldrig mer öppna munnen. Möjligen, ja, kanske ett mea culpa i bikstolen, men inte för att stoppa in någonting.
Ja, det är ju fantastiskt. Jag har lite vichy catalan såklart genomgående i måltiden. Men jag vill ju verkligen lämna det här livet med min cigarr i mungipan, min Padron och lite Tesseron konjak som så rinner i andra mungipan.
Det är en vacker bild.
Det är det.
Jag hoppas att du får stiga rakt in i gourméernas himmel.
Jag tänkte höra med vår ljudtekniker Henrik här, om det är någon rätt som vi absolut har missat här, eller om du känner att den var heltäckande. Helstekta grisen.
Helstekt gris, det är inte dumt. Särskilt helstekt vildsvin eller... Helstekt kulting är ju väldigt gott.
Och där passar ju några flaskor bourgogne väldigt väl till det också.
Men man får väl ta den veckan innan medan man planerar den sista måltiden.
Ja, visst. Man har även en planeringskris.
Man har en näst sista måltid också.
Det är det. Jag är så sugen på mat.
Ja, men vi sitter där alldeles sist. Vi bara sitter där och tittar i varandras lappar och smackar med munnen och tänker och äter allt detta i andan om. Så det är svårt att liksom göra så mycket annat här. Det...
Ja, jag kommer inte av mig.
Ja.
Vi har en bra fråga här.
Ja, du har ett manus, det är bra.
Nej, jag har skrivit ner lite, plockat ut lite frågor här. Och vi har en här som vi... inte kommer besvara idag, tror jag. För att vi ska faktiskt göra lite research på den också. Vi får tänka till bara två.
Det behöver man göra ibland.
Och det är från Ola Paulsson. Hej Mats och Edvard. Jag känner mig lite exalterad efter den här morgonen.
Jag är helt tagen.
Vi är svettiga båda två.
Handflådda, svettiga, rödbrusiga.
Ja, det
ska vara lite tryckad.
Det är bara att bryta och gå hem nu. Ja, tack för en fantastisk podd. Jag har aldrig missat ett avsnitt. Jag ska nu komma med ett förslag på ämnet i podden, nämligen deckare och dryck. Själv är jag just nu fast i kommissarie Magret. Och läser allt med honom. Mm. Med detta sagt hade det varit kul att höra om alkoholens roll i deckarvärlden och på vilket sätt den beskrivs. Det blir ju förstås alkoholromantiskt, men det kan inte hjälpas. Det kan vi leva med.
Det får vi leva med efter påsk.
Ja, en podd om Morris Bergerac, som drack tonic, Montalbano, Magré, Wallander och så vidare.
Ja. Det är roligt. Och det kan ju vara nästan omöjligt jobbigt att ta reda på om man ska börja läsa alla böcker. Men jag har ju ganska många följare på Twitter och Instagram, och vi har många följare här på podden. Så man kanske kan be om lite hjälp att folk faktiskt skriver in sina favoritdeckare, när det just inte bara de tagit en drink någon gång, utan det ska ju vara på den nivån som Bond och hans dry martini liksom.
Exakt. Jag har ju min favorit, och det är Raymond Chandler som skrev deckare 30-50-talet i Los Angeles miljön, och där den extremt hårdkokte deckaren Philip Marlowe drack Gimlet hela tiden. Och det är Gin och Roses Lime. Och det är en gammal klassiker i Gimlet.
Ja,
det ska man prova om man inte har gjort. Men som sagt, skriv gärna in. Man får gärna skriva till
podden@edvardblom.se.
Ja, och här har vi en fråga här som vi kan koppla till våra middagar. Om man har upplevt en sån här middag. Hej Edvard och Mats, och tack för en sanslöst underhållande podcast. Har sedan tid tillbaka som tradition att inleda mina fredagsmorgnar med ett poddavsnitt från er i sällskap med en kopp nybryggd kaffe innan jag skrider till verket och tar tag i dagens sysslor. Så tack för att ni, utan att veta om det, förhöjt min fredagskänsla. Nu vet ni.
Ja, vad trevligt.
Det är
jätteroligt med alla de här vittnesmålen från olika lyssnare som skriver att de lyssnar i bilen, eller de lyssnar när de är på väg till ett visst jobb, eller de har olika traditioner, eller de sitter på en viss kväll i veckan. Och
ja, men jätteroligt att folk lyssnar och uppskattar.
Verkligen, verkligen kul.
Ser inte det här lite grann ut som ett urinprov nu?
Ska vi få öl smaka bättre efter det?
Förlåt här, vi sitter och dricker läsk.
Ja.
Jag har en fråga som kanske skulle kunna klassas som en etikettfråga, och situationen som frågan syfta till är främst aktuell när man bor på avlägsen plats utan buss- eller tågförbindelse tillgängliga. Det gäller middagsbjudningar i goda vänners lag. Precis som under era middagsbjudningar förekommer regel alkohol på middagsbordet, och inte sällan samlas man kring bordet sen eftermiddag tidig kväll. Min fråga lyder därför, om man som värd bjuder in till en sen middag med relativt få gäster och dessutom bor på Vischan. Du bor ju i Huddinge.
Ja, det.
Finns det någon etikettsregel hur man som värd bör resonera kring att erbjuda logi för gästerna? Bör gästen förvänta sig sovplats och att ha möjlighet att ta sina glas och slippa bekymra sig om hur det ska ta sig därifrån? Eller är det undanförstått att någon i sällskapet bör hålla sig nykter för att kunna köra hem? Eller är det rent av oartigt av världen att inte i förväg erbjuda gästerna övernattning så att alla i sällskapet har möjlighet att roa och brusa sig? Personligen brukar jag alltid erbjuda sovplatsen, jag bjuder inte såna här festligheter, men upptäcker att det mer verkar vara undantag än regel och vill därför gärna höra hur ni tänker. Hälsningar från ambivalent landsbygdsbo.
Ja, det är en intressant fråga. Jag måste säga, jag har inte läst in mig på det här. Jag borde egentligen plöja gamla, för det här är ju liksom en etikett som kanske inte står i en vanlig etikettbok riktigt, men som var en väldigt självklarhet när du kommer lite längre tillbaks, när man umgicks på herrgårdar och gods och runt om i landsbygden.
Och hur fungerade det då?
Ja, då sov man ju oftast över, men det finns också, jag menar, om du tar Gösta Berlings saga, så åker de ju släde hem efter en sån där bal, och det går ju inte alls bra, för vargarna kommer och tvingar in dem på ett ställe och så är de otrogna och allting går åt fanders. Så kan det gå också, men jag skulle säga, alltså många tar det för givet skulle jag säga. Första gången vi var hemma hos goda vänner som bor på en herrgård i Sörmland, då hade de tagit så för givet att vi skulle ligga över. Så de blev ju jättebesvikna när vi inte hade med vare sig mediciner eller ombyteskläder eller någonting. Jaha. Och tandborstar, och inte hade haft en tanke på. Vi hade sett det som en vanlig middag liksom. Och det är klart att ni skulle sovit över. Sen visste vi till nästa gång att man skulle ha med sig. Jag skulle säga att för världen själv är det ju åtminstone väldigt mycket roligare om man erbjuder övernattningsplatser. För annars får man ju så att varannan gäst sitter nykter. Och det är ganska, jag gillar inte den här skevheten när ett par kommer och den ena dricker rätt rökt mycket och blir lite småberusad. Och den andra håller sig helt nykter för den ska köra. Det blir ofta lite jobbigt för den ena är lite så där, den ena tycker den nyktra tycker den andra är lite fånig och det blir lite spänningar. Idvig. Ja, och då blir det spänningar i paret. Så jag är inte så förtjust i modellen en kör, en dricker. Utan tycker det är skönare. Egentligen är det bättre om ingen dricker eller om båda dricker. Men så för världen själva skulle jag säga absolut. Det bästa är ju att erbjuda övernattning. Och det är ju jätteartigt och jättetrevligt. Det kan ju aldrig vara etikett som ett fel att erbjuda det.
Och det är trevligt att samlas och dela en frukost på morgonen.
Det är jättetrevligt. Och sen för gästerna så är det väl... Man är ju inte tvungen att svara ja om man har någonting viktigt. Det är klart man får åka hem tidigt om man tar egen bil och föredrar det. Men det är ju... För resten är ju också trevligt. Så det enklaste är väl i alla fall som ett råd skulle jag säga att varför inte i alla fall där ni inte tycker det är jättejobbigt och besvärligt utan om ni har möjlighet så skulle jag ju om man bodde på landet erbjuda övernattning. Jag tror det är roligast för alla inblandade.
Är det ofint att fråga som gäst?
Ja, tyvärr. Alltså, lite ofint är att fråga men man gör det ju ibland för ibland kan det vara enda möjligheten att faktiskt kunna besöka. Om det är nog otillgängligt så går det ju inte. Menar, man kan ju fråga, möjligen finns det något pensionat eller hotell i närheten man kan ligga över om vi talar om så långt bort? Eller hur är det med kommunikationerna?
Måste eller kanske man... fråga, hur brukar ni göra när ni har middagar?
För ibland kanske det inte ens går att få en taxi om vi talar nog. Alltså på landsbygden, det är inte alls alla ställen man ens kan få en taxi. Man kanske måste förbeställa taxi. Det kan ju vara en bra fråga. Bör man förbeställa taxi och i sånt fall till vilken tid?
Och så är det någon som bor i Köttkulla.
Ja.
Och så frågar man och så vet man ju att det inte finns någon taxiservice i närheten. Då blir det en retorisk fråga.
Ja, men då erbjuds man övernattning. Så, men man får göra det lite indirekt och lite snyggt. Men om vi kommer till den intressanta liksom, etikettsprincipen. Är det felaktig etikett att inte erbjuda? Och det kan jag inte säga att jag riktigt vet. Jag tycker absolut att jag rekommenderar alla att erbjuda övernattning. Men om man till och med kan säga att man begår någon form av etikettsmässig blunder om man inte gör det. Där är jag lite osäker. Jag ska... fundera, jag ska titta lite grann i tidningar, gamla, jag har ju en hel samling med metervis med etikettböcker. Och
men
lite
om man har två tomma uppvärmda flyglar,
om
man står med det problemet och inte erbjuder övernattning så kan ju det upplevas som väldigt...
Ja, då skulle jag säga att det blir ett etikettsbrott, för det blir ju snålhet och det är ju ett grundläggande etikettsbrott.
Men däremot om man behöver flytta samman familjemedlemmar och stapla dem på hög och...
så är det ju mycket mer besvärligt. Det finns ju alltid den här etiketten att man ska ta emot folk som behöver husrum. Liksom. Att knacka den luffare på, behöver ett glas vatten eller behöver sova på höskullen så är det ju god ton till och med att säga ja till det. Historiskt har ju man ju alltid, även folk som inte egentligen hälsade på en, bara folk som hade ärenden på orten, skrev ju till bekantas bekanta för att få sova där. För det fanns ju inte hotell och övernattningsmöjligheter i städerna alls. Och på landet fanns det ju bara ut med vägarna på skjutsstationerna. Så historiskt har man ju alltid sovit i till exempel alla kyrkohedarna var ju de man först... Kände man någon ringde man dem eller kände någon gå vän eller så. Så fick man bo där. Annars var det stackars kyrkoheden som fick alltid agera någon form av hotell. Obetalt hotell överallt i Sverige.
Det tog han igen på spriten som han sålde.
Ja, precis. Som vi talade om i förra avsnittet. Men det var lite grann en sån där... En del som de lite grann fick ställa upp med för att landet skulle fungera eftersom vi hade så dåligt med övernattningsställen. Så... Ja, det är en... När det blir oartigt och ett etikettsbrott, var gränsen går kan jag inte riktigt säga. Men låt folk sova över så blir det allting mycket enklare. Det är väl...
Och slå upp ett litet tält och två vintersovsäckar och en vattenflaska, en tandborste.
Ja, precis. Nej, men sen, man kan ju inte begära att alla har ett gästrum. En del får man ju liksom då sova i vardagsrummet på någon fällsäng från Ikea. Mm. Och det är klart, vill man ogärna ha övernattningsgäster så kanske erbjuder man det så kanske personerna aldrig sover över igen. För de där Ikea, de där sängarna uppförbara är ju inte så bekväma.
Nej, de är underlätta.
Jag har varit med om att gäster på den tiden jag hade dem, man upptäckte dagen efter, då hade de tagit ner dem och lagt madrasserna på golvet istället. För det var tydligen bekvämare än att ha dem på fällsängen.
Men det är inte fel att ha en lada med lite hö och kunna erbjuda förbipasserande vandrare övernattning.
Eller en flygel till herrgården.
Det är det. Jag tänkte vi skulle avsluta här och nu nästa gång blir en liten påskhälsning.
Ja, nästa gång blir det inget riktigt avsnitt. Det blir bara en liten kortis.
liten påskhälsning och sen är vi tillbaka. Och då kommer vi sitta på lokal och vi kommer ta igen de här veckorna med havredryck och läskedrycker. Och
då blir det ju lite extra roligt för det här att vi finns på YouTube nu också, att man kan se oss, att man inte bara ser oss sitta still igen i en studio, utan de faktiskt får se oss äta i några timmar för de som verkligen är hardcore. Då kan man antingen först lyssna på den lilla själva podden på kanske 50 minuter och sen får man, om man vill se verkligen när vi sitter och smockar i oss två timmar, jag tror inte alla orkar det, men nej, då kan man få se hur vi njuter och smackar.
Men alla olika intressen.
Ja, hur det rinner flott genom skägget. Ja.
Men du, om du ska avsluta, om du bara fick välja en rätt från din sista meny.
Oj, oj, bara en. Jag ses på det, tänker jag borde lagt till stekta lammögon också. Bara
det här är ju tortyr. Det är en elak fråga.
Det beror lite på vad näst sista måltiden var.
Om det var det här.
Om det var det här. Nej, men om det var en storslagen sjurätter så kanske man nöja sig med den där åltallriken som är en vickning. Liksom. Ja. Men har man inte ätit gott på månader, då kanske det får bli entrecôte-fatet. Entrecôte-fatet, förlåt mig. Det var ju där igen. Fast vi fått klagomål på uttalet.
Vi får försöka någon gång i livet försöka återskapa de här middagarna. Spara det här.
Ja, precis.
Så ses vi i nästa vecka.
Det gör vi.
Och innan det så kommer det...
Folkbildningen fortsätter. Edvard läser en dikt. Och den här gången är det Nektergalen av Stagnelius. Erik Johan Stagnelius. Sköna flicka, nektergalen, som i nattens dunkla timmar fyller parkerna och dalen med sin tunga silverljud. Ej lik Junos fågel glimmar, ej i svanens vita skrud. Örnen lik på spända vingar, kring Olympens blåa salar, ej han svävar. Ej han bringar hämndens blixt åt gudars far. Ej till sypens myrtendalar, Fröjas lätta vagn han drar. Skild från strider, glam och lekar, den förkastade sig gömmer i en magisk natt av ekar undan solens grymma sken. Och i stilla svårmod drömmer på en dunkel lövrik gren. Men när dagens buller tiger, stjärnans guld i asun lågar, luna fram på valvet stiger och försilvrar ängens å, då han vaknar, då han vågar sina ömma driller slå. Och hans kärlekssuckar sväva musikaliskt genom lunden, strax på flickans kinder bäva pärlor av en himmels gråt. Står av hemlig vällust bunden vandran på sin ödestråt. Mig Amanda himlen givit, liv och anda, själ och tunga, flicka jag har skapat blivit endast för att prisa dig. Jag kan älska, jag kan sjunga, fodra icke mera mig.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.